Hej, Lina Asp här. Du lyssnar på gästpodden från Morgonpasset i P3. 14. Jag upprepar, 14 nationer har fått se sina förbundskaptener lämna under årets VM. Varför har det varit en sån här ruljans? Och är förbundskaptener liksom en särskilt utsatt roll? Och hur viktigt är egentligen förbundskaptenen när laget består av världsstjärnor? Det finns så mycket frågor. En som har stenhåll koll på allt detta som ska hjälpa oss att gå till botten, det är Fotbollsmorgons programledare Axel Insulander. Välkommen till Morgonpasset, Axel.
Tack snälla.
Alltså, Axel, jag måste bara direkt... Vad är grejen med att så många förbundskaptener har fått lämna och alltså, typ fått sparken nu under VM?
Alltså, egentligen så som fotbollstränare, det är ju en utsatt roll oavsett om du är förbundskapten eller om du är klubblagstränare. Och sen så är det ju så att det här mästerskapet är ju lite unikt på många sätt, men det är ju 48 lag med också. Kontra tidigare så var det ju 32, så det har utökats med 16 lag. Så att det finns ju också fler lag som kan göra sig av med tränare. Så det finns olika anledningar till det, men sen framförallt när det kommer till förbundskaptener så jobbar man ju liksom mot ett utsatt mål som ofta är ett mästerskap i ett VM eller ett EM eller Copa America om man har ett sydamerikanskt lag. Och då blir det ju lätt så att när det är över, om man känner att man har misslyckats eller när det är slut oavsett hur långt man har gått, så värderar man väl som förbund om man ska fortsätta med den här personen eller om den här tränaren själv vill lämna. Så det blir lite som en naturlig punkt också att kliva av eller att sparka en tränare. Så att jag förstår att det framstår som att det är otroligt många, och det är det ju, men det brukar kunna se ut lite så här när det kommer till mästerskap.
Gud, det är så mycket klarhet jag får här. Det jag liksom reagerar på är ju att de alltid, det känns som att de är så otroligt snabba med genom sparken. Det är verkligen så.
Nej, jag tycker också det.
Det är så en dag. Sen är så,
man får en chans.
Alltså det känns som att det går ett liksom, sms. Liksom, de kallas in sekunden efter de har förlorat. Så är de så, kan du komma hit och snacka lite?
Jag tror att de känner lite under mästerskapet, alltså förbundet, att så här, det här spelet är inte så som vi vill ha det. Så vi hoppas att det kommer gå bra oavsett, men det ser inte ut som att det kommer göra det, och gör det inte så, så är de ganska redo på att vi vill ha ett nytt ledarskap. Jag menar, Tunisien som Sverige slog med 5-1, de skickade ju sin förbundskapten efter första matchen. Och det kan jag tycka är inte helt orimligt sett till att säga, ja, det är 2 matcher kvar, det räcker med 3 poäng kanske om för att ta sig vidare, eftersom man går vidare som bästa trea nu när det är så många lag och sådär. De 8 av de 12 bästa treorna. Så att alltså det är en viktig roll för vissa lag i förbundskaptenen. Och jag förstår att Tunisien då känner så här, men om vi, det här har vi längtat efter länge, ska vi bara låta det här rinna ut sönder? Vi gör vad vi kan för att faktiskt fortsätta ge oss chansen. Vi har bara spelat 1 av 3 matcher.
Men är det så att det är liksom alla tjänster inom ett lag som har samma ruljans? Alltså sparkar man målvakt och sånt lika ofta?
Kanske inte när det kommer till landslag, men i klubblag är det ju ofta som man säger så här, det är lättare att skicka tränaren än ett helt lag, även om man känner att spelarna inte är tillräckligt bra. Så då blir det ju lätt så att det är tränarna som får gå för att de har mycket ansvar, men också att det är en enkel post att göra sig av med och testa något nytt. Men ofta så kommer det ju en tränarstav kommer ju ofta med assisterande också. Med Graham Potter, han fick ju plocka med sig sitt team till Sverige när han klev in och sådär. Så att är det en tränare som lämnar eller förbundskapten som lämnar, så är det oftast fler personer som lämnar med honom i många fall.
P3, Sveriges Radio.
Ja, Hector har ju spekulerat mycket i detta. Alltså så här, som förbundskapten så har man ju de spelarna man har. Jag menar, ett klubblagtränare kan ju liksom men sparka, värva nya, köpa in och så vidare. Men liksom, är man Spaniens förbundskapten så har man de spanska spelarna. Går det liksom, hur mycket kan de göra?
Dels så sitter ju alla supportrar där hemma och är förbundskaptener samtidigt som matcherna spelas. Så det är många som tycker att man kan göra annorlunda, tror jag, när man ser Sverige eller Spanien eller Tunisien eller vilka det är. Men jag tror någonstans att alla liksom drömmer om ett mirakel. Om du är en liten nation och är en mellannation, så ser du att så här, bara vi spelar våra kort rätt så kan vi ha en chans. Bollen är rund och allt det där. Och det finns ju ändå nationer som har gjort det, till exempel Grekland 2004 som gick och vann EM helt osannolikt.
Ja, det var sjukt.
Ja, det var det. Verkligen.
Den sitter fortfarande ändå i...
Det var coolt.
Ja, men exakt. Och jag tror sådana exempel gör att folk känner att så, ja, men det går att brottas mot jättarna även om det är osannolikt. Så det, ja.
Men hängde det på Greklands förbundskapten?
Han lite.
Lite. Ja. Jag skulle säga att han... Okay. Han har ändå en bra... Han maximerar sitt spelarmaterial. De spelar en väldigt defensiv fotboll. De attackerar inte jättemycket men har några starka spelare på huvudet och utnyttjar fasta situationer och sånt där. Man måste ju värdera det material man har och se vilket är lättast sätt att slå motståndarna på. Om man kollar på Frankrike nu som ser oerhört bra ut så har ju Sverige försökt nu i slutspelet. Paraguay har försökt nu att spela jättefult. Och sen har vi Marocko som försökte här senast. Ingen har lyckats, så det är ju jättesvårt. Mm. Men med vetskapen om att det inte är omöjligt så känner väl förbund ibland att ja, men då ändrar vi på förbundskaptensposten och så försöker vi igen.
Ja, men för du nämnde ju innan nu att vi har ju ganska nyligen bytt till Graham Potter. Mm. Och jag tänker, blev det så mycket bättre?
Det där är en rolig fråga som du ställer, för det skulle man kunna prata länge om. Många ser ju på pappret att det blev bättre för att vi faktiskt tog oss till VM och han kliver in och så slår vi Tjeckien och Polen. Ukraina och
Polen. In i VM.
Ja, precis. Exakt, vi snubblade in. Men vi löste det på något sätt. Och så vinner man första matchen med 5-1 mot Tunisien och tänker att Graham är vår frälsare och han kan trolla på riktigt. Men jag ser väl ett spel som kanske inte är så bra på sikt. Och då börjar man fundera på, ska vi verkligen jobba mot resultat bara eller ska man börja fundera över framtiden? Det är det som är svårt för förbundskaptenen, för de har ju inte lika mycket tid som klubblagstränare, utan de måste ju bara ta de träningar de får och försöka göra det bästa av det.
Men tror du inte Graham Potter blir kvar nu? Nu älskar vi väl honom, eller?
Jo, alltså han är ju jätteomtyckt. Och han har ju redan innan VM så kritade han på ett nytt kontrakt över VM30. Så att vi har ju EM28 och sen VM30 också. Så att planen är ju att han ska var kvar, och det skickade, den signalen ville väl förbundet skicka redan innan det här mästerskapet för att visa att vi är inte så reaktiva utan vi har valt vår väg nu. Men jag menar, det kan också gå fort. Jon Dahl Tomasson hade väl de förhoppningar på att det skulle flyga och där gick det snabbt innan han fick lämna, så att man vet ju aldrig riktigt. Och just nu så känns det som att jag upplever att vi kan få ut lite mer av det här landslaget än vi har fått, men han har inte varit där jättelänge, så att nu börjar processen för honom på riktigt på något sätt.
Det känns ju som en sak han åtminstone har gjort, det som jag har uppfattat är att spelarna gillar honom skitmycket, att han liksom skapar trygghet och någon sorts glädje, och det måste väl ändå vara, nu känns det som att jag förminskar det, att det är halva jobbet, men det är väl en del av jobbet?
Jag tror det är det.
Ja, jag tror att det är en jättestor del, både som förbundskapten och klubblagstränare, att få spelare att dra åt samma håll, även de som inte spelar så mycket, att känna att man vill vara en del av den här gruppen och bidra. Och han är skicklig liksom medialt, och de gånger som jag har fått träffa honom och intervjua honom så är han väldigt, men väldigt lätt att ha att göra med. Jag känns som en ganska normal person sett till andra fotbollstränare. Det brukar ju vara ganska speciella personer som kliver på den här rollen, oavsett om det är förbundskapten eller klubblagstränare. Så jag gillar honom, det är många som gillar honom, men om man inte får ut en bra fotboll av det så blir man ju skeptisk lite oavsett.
P3, Sveriges Radio.
Jag har tänkt på det här väldigt mycket med att fotbollsspelare nu för tiden är ju så bra. Om man tar till exempel Frankrike, som är ju ett toppenlag. Hur mycket gör förbundskaptenen egentligen, och hur mycket är de bara ett självspelande piano?
Alltså, det beror lite på vilket lag det är. Jag tror vissa lag är ganska självspelande pianon, men som ni var inne på tidigare så måste man ändå få de här spelarna att dra åt samma håll. Det tror jag är ganska viktigt. Sen är det ju så där i ett mästerskap, man måste ju vara ganska pragmatiskt som förbundskapten, för att du kan inte sätta en fot fel, för då kan du vara ute ur turneringen. Vi såg Argentina som låg under mot Egypten här, de var ju tokfavoriter mot Egypten och höll på att ryka, sen så lyckades de vända på slutet. Men jag fortsätter dra lite parallellt till klubblag, men det är ändå ganska relevant, för det är lite olika saker, och där kan du ju få liksom långa processer. Du kan förlora en match under säsongen utan att ha så stor påverkan. Även i Champions League så är det två möten förutom i finalen då, så där kan du också ha tid att vända på det, och därför så tror jag det är extra viktigt att bara få spelarna att veta hur man ska göra ganska enkelt och typ ta det därifrån. Sen som du säger, har man en Kylian Mbappé som är en av världens absolut bästa spelare, många tycker att han är bäst i världen, då kan det nog lösa sig själv ganska ofta utan att man behöver kliva in och göra
för. Ja, det känns som att man mer behöver vara en mood manager, bara se till att styra de här divorna.
Det måste ju också vara att om man ska bli förbundskapten för Frankrike får man ha sitt CV så att säga, för att, i och med att de är så bra.
Så är det såklart. Och du måste ändå känna, de här spelarna måste ju ändå ha någon typ av förtroende för dig och ha respekt för dig, tror jag.
Låter ju toppen. Någon sorts förtroende.
Ja, men så är det ju. Men samtidigt så här, Mbappé, det är ju mycket rykten som florerar kring många spelare att det är så här, men den här spelaren har väldigt mycket makt i omklädningsrummet. Ja. Eller det är egentligen den här som bestämmer. Man har hört mycket från olika klubbar där det har varit sådana scenarier där tränare har tappat omklädningsrummet. Det är ett begrepp som ofta dyker upp när det är en spelare eller en tränare som håller på att få lämna sitt uppdrag. Så spelare har nog en del makt, och jag tror, som lite grann som ni är inne på, lite mood manager, men så är det ju faktiskt, för att maximera kapaciteten i laget.
Alltså man tänker att liksom spelarna har också makt i vem som är, eller vem som får vara förbundskapten, kanske lite grann i alla fall. Vissa spelare.
Ja, men det är ju aldrig så att det bekräftas att Mbappé har varit med och valt ut den här förbundskaptenen då. Men man kan ju alltid känna lite att okej, men den här tränaren har faktiskt haft de här spelarna tidigare. Kan det ha ett samband för att försöka få ut det bästa av de spelarna? Kanske. Det är, jag tror att det är ganska sällan, men i vissa fall så kan det nog vara så. Sen så nu kommer ju Frankrike och Spanien mötas, då är det ändå lite grann upp till Deschamps, för nu möter de en bättre motståndare. Då måste det ändå också finnas någon typ av taktik som kan bemästra det spanska spelet som kommer vilja ha mycket boll. Så vissa matcher när det bränner till på riktigt och det är bra motstånd, då måste de agera, och i finalen förra mästerskapet mellan Argentina och Frankrike, då låg de under med 2-0 i halvtid om jag inte minns fel, och det gjorde Deschamps lite förändringar som fick dem att komma tillbaka in i matchen. Så att de har ju mycket makt om de liksom vill agera, såklart.
Alltså, vilka förbundskaptener känns det som att de hänger löst nu? Finns det några kvar? Kan det bli 15-16?
Alltså, Ståle Solbakken gör ju inte det, sett till Norges otroliga framgång.
Nej, ja.
Deschamps har varit med länge, så han, jag vet inte exakt om han redan har sagt att han är klar efter det här mästerskapet, men jag tror nu kommer man in i en fas där det är många som är ganska tillfreds med hur långt det har gått. Samtidigt så är det de absolut största lagen som kommer vilja vinna mästerskapet, och Thomas Tuchel i England, de har inte vunnit VM sedan 1966, så de sitter ju varje mästerskap, nu är det dags, och Gareth Southgate senast lyckades inte. Så det är möjligt att om de ryker här mot Norge så är det absolut inte säkert att de känner att vi går vidare med Tuchel, för han har också gjort en del kontroversiella laguttagningar som många har varit skeptiska till.
Argentinas tränare då?
Ja, men Lionel Scaloni, han är otroligt uppskattad, för att Argentina hade en lång period av att inte vinna titlar, och sen har de vunnit Copa America flera gånger under hans ledning, och även VM 2022 såklart, som var den stora grejen där han manövrerade Lionel Messi framförallt väldigt skickligt och få alla att han har ju verkligen maximerat honom, samtidigt som laget har presterat på ett väldigt bra sätt, och den här vändningen mot Egypten, så att han är otroligt uppskattad. Lite samma där, han har ju varit där ett tag, så vi får se exakt hur länge han hänger kvar av den anledningen, men det ska mycket till om de sparkar honom, tror jag.
P3, Sveriges Radio.
Alltså det är ju en match ikväll som vi inte kan undvika. Norge, England, vad tror du, Axel? Vad tror du om detta, allt detta? Som
var står ni i Norgefrågan? Är ni emot deras framgång eller stöttar ni vårt syskon?
Visst är det otroligt polariserande. Det känns som att folk känner väldigt starkt antingen för eller emot.
Men du är ju för, Hector.
Jag
är också för Norge, men mitt hjärta har ju alltid bultat för England. Jag hejar alltid på England i alla mästerskap. Jag höll på att säga äktenskap. Men jag är så himla svag för britter. Så jag känner att jag blir glad oavsett.
Men Axel, har du varit på en plats där det är fulla fotbollsbritter kopplat till en match?
Ja, det har jag. Och det är speciellt underbart om man är med dem, om man ställer sig lite utanför, fruktansvärt.
men Axel, vad känner du? Är du för eller emot Norge?
Jag har ju varit på plats under mästerskapet och följt norrmännen nära, och de har faktiskt varit väldigt trevliga, de flesta av dem, och jag har mest känt kärlek i att ta i, men jag har inte haft någonting emot det så. Sen så nu har de flugit väldigt långt och man börjar bli orolig vart det ska ta vägen, och Sverige har ju sitt silver 58 och jag bronset 94 och sådär, och om de skulle liksom gå och vinna det här mästerskapet, då skulle det vara lite tufft, för då skulle de dessutom passera det som vi har gjort i här historien, så att säga. Då där går min gräns någonstans, så att ikväll så håller jag nog ändå lite mer på England, för att jag uppskattat det som han kommer fram tills nu ungefär. Någonstans där.
Vad
stannar.
Säger du?
Men så här, jag undrar ju, tror du att det finns en chans för Norge ens?
100%. Alltså det är en jämn match. Norge är ett bra lag.
Det är en jämn match. Ja, men alltså de var ju skitbra mot Brasilien.
Exakt, och det är inte många som rullar ut Brasilien, även om det inte är bästa Brasilien-upplagan vi har sett. Så Norge har många bra spelare. Jag förstår att utåt sett, jag vet inte hur nära ni följer fotbollen, men det ser ut som att det är en enorm skalp, men sett till vilka spelare man har. Norges backlinje är lite skör. Det är väl där de har sin sämsta punkt. Men mittfält och liksom anfallslinje, det är bra spelare som spelar i bra klubbar. Och Haaland såklart sticker ut som den otroliga spelare han är. Och England har inte sin bästa generation, även om de har ett bra lag. Så att jag tror att det här kommer bli en jämn match som jag ser framför mig att det kan sluta i en straffläggning i sent ikväll.
Jag har också tänkt på att även om de inte skulle vinna nu, så känns det som att de har vunnit VM ändå. Det här 100%. VM, alltså bara i ren PR.
Ja, gud ja. Alltså, ett hyllat alltså alla, land.
Det här, alltså man kopplar ihop vissa mästerskap med vissa lag eller spelare, och det här är ju Norges mästerskap. Jag tror alla kommer minnas VM 2026 för Norges ro och Norges framgångar och Haalands mål och hur mycket kärlek han har fått och sådär. Sen så är det klart att man kommer komma ihåg Frankrike om de går och vinner också, men det är ju mycket som sticker ut med Norge det här mästerskapet, och speciellt om de dessutom tar sig vidare ikväll så att de kanske får spela finalen.
Då är det ju helt galet. Ja. Och, ja, det är verkligen...
Då känner jag att då börjar jag också dra i bromsen lite. Ja.
Välkommen.
Du sa ju precis, alltså vi satt här i låten och diskuterade vem tror vi vinner, och då sa du ju Norge. Men det kan
jo, men jag hade inte tänkt på den aspekten att de kommer bli väldigt styva i korken, som man säger.
Okej. Okay. Axel, vem tror du kommer vinna hela VM?
Det är en jättebra fråga. Jag tror det står mellan Frankrike och Spanien, och de kan ju inte mötas i final. De möts ju nu i semi. Så det lag som vinner den matchen kommer också vinna finalen. Det är min känsla. Det är den bättre delen av slutspelsträdet, så att säga. Och då tror jag ändå att Frankrike vinner till slut.
Ja, okej. Okay. Jag säger it's coming home. England. Okay. Men jag känner det.
Det kommer hem, Norge.
Det kommer hem.
Jag kan inte på franska, annars hade jag klivit in.
Stort tack för att du kom till morgonpasset, Axel.
Tack snälla. Jättetrevligt. P3, Sveriges Radio.